Känn er varmt välkomna till årets sista Toto Balutto. 461 avsnitt är vi uppe i när vi nu om några timmar tar steget in i 2021. Ett år vi hoppas blir lite bättre än det som precis fortlöpt.
Ja, men jag tänkte på det när jag lyssnade på Niva avsnittet, det första del 1 som vi släppte på julafton när det blev väldigt dystopiskt. Det är ett ord vi använder ofta i de här tiderna. Och det blev så jävla negativt om att fotbollen kanske inte kommer tillbaka. Vi kanske kommer liksom komma till en annan vardag, en annan normalitet i fotbollen och inte stå i armkrok och hoppa med ryggarna mot målet och allt sånt där. Och sen så efter det så pratade vi en del om motståndskraften och det som har varit i år och att klubbarna har klarat den här pandemin jävligt mycket bättre oavsett vad som händer i sommar när smällen kommer retroaktivt och sådär. Men med det, alltså så här, med fotbollens motståndskraft och allt det jävliga fotbollen ändå har klarat av med världskrig och skit genom åren och genom historien, så får jag ändå någon slags positiv känsla plinga till i min telefon under avsnittet med Niva att nu har vaccinet liksom rullat ut, och det har man ju kunnat följa i livesändningar runt om när Grillbritt och Gunnar och Börje och gänget har fått sina första sprutor.
Jag kände faktiskt någonting i bröstet när han gubben i Bollnäs, hette han Gunnar va?
Kan ha hett Börje
kanske han hette. Första mannen i alla fall som blev vaccinerad. Att han hade tagit på sig sin finaste skjorta.
Ja, alltså det.
Då dunkade jag en knuten näve mot mitt hjärta och kände
så jävla så fint. Så, exakt. Och det var nog Börje som satte fart på den optimism som nu gror i mig inför 2021. Och nu när vi står på tröskeln till det nya året och det här med motståndskraften. Och jag skiter i tankar kring den retroaktiva smällen som ska komma. Fotbollen kommer stå sig så jävla stark och snabbare än vi tror, så kommer vi stå armkrok, om det nu får vara bilden av att fotbollen är tillbaka så som vi såg den innan pandemin, med ryggarna mot mål och hoppar och sjunger.
Jag läste här i dagarna att UEFA-president Seferin han låter meddela att man är inställda på fulla hus när det är dags för Champions League-final i Istanbul.
Ja, det ser.
Sen så kan väl mycket ske fram till dess, och alla de här mutationerna som kommer från både Storbritannien och Sydafrika, det känns som att vi inte är riktigt färdiga med dem.
Snackade med en kompis som är då fast i London, hans fru är från London och de har firat jul där. Mm. Kommer ju inte hem såklart, eller så gör han det eftersom Sverige verkar ju släppa in
plan utan att ha koll. Det landade ju ett British Airways plan med 33 passagerare och Tegnell var tog, och känner man bara så här.
Så var tog de väg? Testade man dem? Pratade man med och hände det någonting? Ingen aning. Gränspolisen.
Tegnell är bara upprörd över att det är inte bra det här. Nej, men agera då.
Tegnell har ju stängt dörren. Han kan inte agera statsepidemiolog och gränsvakt. Vad ska jag stå där med tullmössan? Det är ju tullen, för gränsvakterna får ju för fan agera och visa lite jävla pondus i de här tiderna.
Tegnell måste stå där med reflexspaden och visa nej, ni kan inte svänga vänster här.
App.
Höger in i den där hangaren. Ni ska ut igen. Ja. Det får en lite att minnas den där delegationen av Daspo Ultras va, från Napoli, som var mega avstängda men som fick specialtransport va, från Arlanda rakt in i Solna och in på Råsunda när det var AIK Napoli. Kommer du ihåg dem?
Jo, just det.
Det var ju liksom det var ju rena rama FBI eskorten.
Ja, men det var liksom stora svarta bilar med tonade rutor.
Och man fattade aldrig riktigt varför. Vem pröjsar för det här kalaset?
Motorvägen. Det har liksom hänt en gång de senaste 10 åren.
Det var när Obama var här.
Ja, när Obama var här. Då stängde av hela E4 från Arlanda till Stockholm.
Ja, men det har hänt 2 gånger. När Obama var här på ett statsbesök och när 100 Napoli Ultras skulle in på Råsunda. Mega avstängda. De hade ändå löst någon ride in där på arenan. Annars så får vi lyfta på hatten och tacka för alla fina ord och tillrop gällande vårt årssummerande avsnitt tillsammans med Niva.
Du har mest depp.
Jo, men det var väl kanske en insikt kring men hur man själv känner och att man själv började tänka på hur man upplevt det här året och så vidare. Jag vet inte, jag läste några som verkligen la ut texten kring vad de kände angående avsnittet och vilka poletter som hade trillat ner och så vidare.
Ja, och det är därför jag vill förmedla den optimism som jag nu känner. Och det blir så jävla symboliskt starkt. Förmodligen så är det bara på grund av att Börje hade satt på sig sin finskjorta och fick sin första shot, för man skulle få flera. Men känslan som man ofta har när det är nyårsafton och man är på väg in i ett nytt år. Alltså att man är lite positiv och det är lite glatt och det är någonting nytt. Sen har vi bokat Fuerteventura också, bara farten. Så att, det känner jag också glädje över. Att, så här, jag ska nog fan iväg någon.
Du smider medan peppen är varm.
Ja, exakt. Ja. Kom igen nu! Nu kör vi!
Vi kan också vara lite transparenta med att det här avsnittet inte spelas in på nyårsaftons morgon. Utan det här spelas in då, om jag inte är helt snett på det, måndag den 28 december. Jag har nämligen fått rodda om lite i mitt nyårsschema och piper direkt efter den här inspelningen upp till vår familjs stuga i Härjedalen.
Kör försiktigt.
Låser in mig en vecka till, va? Jag är ruskigt trött nu på Roslagens leriga
bryggan
plus 4 graders skogar.
Nu vill jag ha vinter.
Ja, nu behövs det lite miljöombyte faktiskt.
Där uppe är det väl snö?
Ajamän.
Fan, shout out till alla våra norrländska lyssnare som har snö. Alltså inte för att de har snö eller någonting, utan jag vet inte, det känns som att vi glömmer bort dem.
Vi brukar väl alltid ägna en tanke åt Nicka Lukta gänget.
Just det.
Någon gång i september.
Ja, men då kan vi väl göra det nu då.
Ja. Gott nytt år. Gott nytt år på er. Nej, men som sagt, det har ju då givetvis spelats ytterligare matcher i Premier League här under veckans första halva som vi inte kommer kunna avhandla i detta snack. Men jag tycker alldeles oavsett hur det har gått måndag, tisdag, onsdag att det är på sin plats att dela ut en liten gulasch till alla som ska göra sig lustiga över Big Sam Allardyce.
Ja. Jag hade egentligen skrivit upp 3 grejer som jag ville börja med innan vi kommer in på våra awards. Det ena var just det.
De spelade ju 1-1 borta mot Liverpool i söndagskväll. Och efter första halvlek så var det väl inte många som trodde att det här skulle sluta med lika fördelad poäng. Men efter den andra halvleken så är det ju bara att ta av sig hatten för Big Sam som alltså kommit in och ersatt Slaven Bilic i nedflyttningskandidaten och det grövsta West Brom. Och som för 4:e gången i rad, om jag inte missuppfattade kommentatorsparets information, alltså lämnar Anfield och ett motstånd av Jürgen Klopps Liverpool obesegrade. Det är ju helt otroligt. Alltså han löser poäng eller vinst med Crystal Palace, med Everton, med West Ham och nu då med West Brom mot Klopps Liverpool. Och då ska vi komma ihåg att Klopps Liverpool är ett lag som inte har förlorat på snart 70 matcher på Anfield. Och det är inte många oavgjorda resultat bland de 66-67 matcherna. Senaste begav sig med en torsk så var det Big Sam som var där och slog dem med Crystal Palace. Men jag tycker att man under den där andra halvleken ser att Big Sam är en av de bästa som finns på att mota Olle i grind, hur vass Olle än är.
Varför ska det vara fult att spela en fotboll utifrån sina förutsättningar? Alltså, jag har så jävla svårt att ta in dem, alltså så här, när man hyllar honom i ena meningen men i andra meningen är jävligt tydlig med att så här, det blir inte speciellt kul. Men det är inte roligt att vara West Brom supporter.
Jag såg alltså, på dig hur du laddade för att sätta uttalet av awards. Så ja, du har väl liksom,
ja, ja,
du är fortfarande kvar i att du landade det uttalet helt okej.
Det är tidig morgon också.
Då tappade du West Brom
istället.
Jag är dålig
på uttal. Men,
men det är W. Engelska W.
Ja, West Brom. Så jävla svårt är det inte. Men tidig morgon så kan även West Brom vara svårt.
Ska du dra awards?
Awards.
Ja, bra.
Ja. West Bromwich. Så är det ytterligare ett W som ska in. Nej, men, ja, men,
just det W är väl stumt dock. West Bromwich.
Efter avsnittet med Erik Niva så kände jag också ett stort hat gentemot tyska energitränare som vi pratade om kring Spurs.
Just det.
Det är så, alla kan inte spela en fotboll som är energirikt offensiv med en jävla hög press. Alltså så här, och alla lag ska inte spela den fotbollen. Det är att pissa på liksom 20 år av italiensk framgång i Europa till exempel, där Catenaccio ändå rådde. Alltså så här, ett Milan, alltså Silvio Berlusconi Milan som spelar av motståndarna. Det tycker jag, vid en 1-0-ledning eller en 2-0-ledning och bara liksom spelar ut matchen. Det är någonting som jag tycker Jürgen Klopp har blivit jävligt bra på, och det har vi pratat om flera gånger. Att just kunna hantera en 1-0-ledning, nu gjorde man ju inte det just den här matchen då, men ändå. Att kunna gå ner lite i energi och liksom få tiden att gå och vända hem snarare, spela possession än att gå framåt. Eller för den delen att lida sig till segrar. Några av de bästa segrarna som jag har upplevt som supporter har varit de som jag verkligen har lidit mig till på läktarplats. Och det är ju sådär att vara svensk landslagssupporter. Alltså du minns Argentina-matchen, Anders Svenssons mål. Alltså det är en lidelse i 95 minuter. Och det är så jävla skönt när resultatet kommer. Sverige har visserligen ändrat om nu, men det är ju med ett helt annat spelarmaterial. Kolla på West Brom. De kommer aldrig kunna ha en tysk energitränare som spelar en positiv fotboll, om nu positiv fotboll är offensiv, passningsorienterad och snabb och rapp. Det kommer aldrig hända. Eller, de kommer i alla fall inte spela Premier League-fotboll då.
Nej.
För att så är det i alla ligor. Alltså det finns proffs på tränarsidan att rädda kvar lag. Finns det i Tyskland, det finns det i Italien, finns i Spanien, det finns i Frankrike och det finns i England. Sam är definitivt annars. Men efter den här julfotbollen, när det har varit ganska intensivt med fotboll då, så svänger det helt mycket i matcherna. Alltså det är inget lag som kan kontrollera en matchbild. Och då pratar jag framförallt om liksom nedre regionen, mittenregionen och sådär. Alltså man leder matchen och man släpper ändå till en jävla massa chanser. Och det tycker jag är dåligt. Att man inte kan hantera det bättre. Och där är ju faktiskt Big Sam för mig då en taktiker, en smart jävel som får sina lag att ta poäng och att faktiskt rädda kvar dem. Och då får man ju ställa sig frågan så här, som supporter till West Brom, vad vill man? Vill man vara kvar i Premier League med 4 poäng, med 3 omgångar kvar? Eller vill man åka ur med Slaven Bilic och spela en lite mer positiv fotboll? Då får ju alla svara för sig själva. Och det gäller väl Spurs lite grann också. Men nu går det inte att försvara Mourinho på något sätt, i och med att han förlorar sista kvarten genom att parkera bussen. Så att kanske ska vi bara sätta Spurs i utvisningsbåset. Mm. Och Mourinho också. För det pratades alldeles för mycket Tottenham i julaftonsavsnittet med Niva.
Ja, och när ni hör det här avsnittet så har de ju spelat hemma mot Fulham. Så då kanske de har haft chansen att revanschera sig och upprätta något slags rykte av att det går visst att spela anfallsfotboll med en vit Tottenham-tröja på sig.
Ja, men det kan de. Det är inte det. Men det stora problemet, säger Mourinho själv, om jag bara liksom får säga en sista grej innan vi skickar ut dem på matchstraff. Nej, men han är frustrerad vid intervjumicken och säger till journalister, I would like you to talk to the players what I told them in halftime. Alltså så här, Mourinho har ju såklart försökt att förändra på någonting där. Sen är det så här, ja, han parkerar bussen och han har jättestort ansvar i det här. Men återigen, vad är det för enkla tekniska misstag som spelare gör hela tiden? Det är vansinnigt ju hur dåliga de är.
Mm.
Nej, men alltså, det finns ju klart ett spelaransvar i det här.
Jag såg också den där eftermatchintervjun med Mourinho. Han säger då, jag vet ju hur jag förberedde spelarna inför den här matchen. Jag vet vad jag sa i halvtid. Jag vet vad jag försökte förmedla under matchen också. Han ville ju döda matchen. För han återkom ju återigen till att vi gör ett tidigt mål, men sen så är vi inte ens nära att göra tvåan. Och dödar man inte matcher, ja, mot skickliga motstånd, så blir du då straffade. Men jag kan inte för mitt liv tro att Tottenham genomför 93 av de där minuterna. Och Mourinho sitter där och undrar, vad fan är det som händer? Så här ska det inte se ut. Det ska bara gå pendeltåg efter pendeltåg längs kanterna. Och vi ska bara ösa och forsa på framåt. Alltså, antingen så får han ju konstatera att hans matchplan var helt åt helvete sne. Och så försöker han mörka att det var något annat.
Mm.
Eller så får han konstatera att han var alldeles för dålig på att då få ut sitt budskap med hur han faktiskt ville spela matchen. Eller så får han nog börja rannsaka sig själv i, vad har han skänkt det här laget för mindset? Vad har det blivit för grundläggande tankebanor bland de här spelarna? Mm. Jo, Det kanske har blivit att man sätter sig lågt efter att ha tagit ledningen och så lägger man sig på defensiven istället. Skitsamma, ja. Det jag tycker är det allra viktigaste i den här diskussionen kring Big Sam, som jag inte liksom fattar hur folk kan undvika att ta upp som den kanske viktigaste parametern av allt. Det är att killen har haft ansvar för laget i en vecka. Mm. Han har kommit in med en uppgift, för det är vad Big Sam, minus det där märkliga förbundskaptens uppdraget för 4-5 år sedan, när han straffade ut sig själv efter en eller två landskamper.
Ja, men det var nog fel. Minns
att det var Tjeckien liksom borta. Så är ju Big Sam en överlevarspecialist. Han har aldrig åkt ur Premier League, och han har de senaste 10 åren ägnat sig åt att komma in ungefär den här tiden på året och rädda lag kvar.
Drömgubbar. Det är vad han gör. Drömgubbar att få in.
När West Broms ägare nu, vad det lider, vill sälja klubben, så är det klart att de vill ha Premier League-status så att de kan maxa sin exit. Och vad gör man då?
Men som supportarna vill väl vara i Premier League också?
Absolut.
Alltså, pratar du med West Brom-supportrar idag, så finns det ju inte... Jag skulle säga att det inte finns en enda West Brom-supporter som talar om Big Sam så som Niva pratar om Mourinho. Du förstår vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. Mm. Sen så förstår ju du också att jag tenderar att se distinktionen mellan supportrar som är in it for the long run med sitt lag. Mm. Då finns det ju liksom en filosofisk skillnad att göra, såklart, och känna kanske framförallt. Vad vill man att ens lag ska stå för? Jag fattar ju vad Niva menar. Han twittrade någonting igår om att inte en enda gång under 2020 har Tottenham drivit matchen.
Jag vill inte jämföra med Nivas känsla kring Mourinho, utan jag vill bara tydliggöra. Liksom.
Ja, absolut. Och du förstår vad jag menar i skillnaden på att som supporter, ja, men då är det klart att man kan ha rätt att känna att, nej men vad fan, det här är inte mitt lag. Sån här typ av fotboll går liksom inte att spela i det långa loppet.
Sen är ju Spurs ett helt annat lag med en helt annan budget och en helt annan spelartrupp. Och där tycker man ju verkligen att så här, när Spurs anfaller, när de väljer att spela en fotboll som är offensiv och så här, så ser det ju fan jävligt bra ut med Son och Kane och alla.
Mm. Absolut, men när det nu handlar om West Broms ägare som vill hålla West Brom kvar i Premier League för att kunna få så jävla mycket pengar som möjligt. Ja, men då har ju de gjort ekvationen att bort med Bilic för att vi riskerar att åka ur i alldeles för hög utsträckning. Ta in Big Sam, för det är vår bästa chans till att klara kontraktet. In kommer Sam Allardyce. Liverpool borta väntar som uppgift i hans andra match.
Ja, den tuffaste
matchen man kan spela. Allt är en bonus, men Big Sam vet att det går att ta en poäng här. Det går att ta en poäng här. Mm. Vi kan omöjligt ta 3.
Vi kommer få 2-3 chanser.
Vi kan omöjligt ta 3. Mm. Men vi kan ta en poäng om vi håller nere siffrorna så länge det bara går och sen trycker på mot slutet för en fast situation, för en kontring, vad det nu kan tänkas vara. Det är den matchen som kommer att spelas här. Det kommer inte vara vackert, men det är vår absolut bästa chans till att ta en poäng. Bojan sitter i studion och menar på, han bänkar alla sina kreativa spelare som ska... Absolut. Men det vet väl alla också, att det är betydligt lättare att som tränare med 11 spelare hålla nere sina insläppta mål till 1. Mm. Kanske rent av hålla nollan på en veckas liksom prägel på ett lag.
Det är inte så att Liverpool inte skapar någonting heller.
Nej, och jag menar bara att alla vet väl att det är lättare att hålla nollan än vad det är att göra 6 mål framåt. Mm. Alltså det är lättare att ställa spelare runt eget straffområde och bara låta klockan gå för att max släppa in ett mål, än vad det är att sätta ett anfallsspel och hitta liksom kombinationer och en systematik som gör att det bara visslar bland motståndarnas försvarsspelare. Det tar ju för fan vissa tränare 5 år att nå. Mm. Hur länge höll vi inte på här hemma och undrade liksom så här, när ska Jimmy Tillins Elfsborg börja liksom spela någon typ av duglig fotboll? Fick han på sig 2,5 år innan det började liksom. Big Sam har haft laget i 8 dagar och det är Liverpool borta. Fan ska han göra? Det är väl bara jag satt hemma och applåderade. Bra, en gubbe till runt egen box. Det är precis så han ska göra.
Men jag kan också tycka att så här, kritiken som ofta kommer direkt efter en match i studio eller i kröniker ska vara så jävla skarp bara för att den ska vara skarp. Men i vissa lägen, som till exempel om vi tar Spurs match här, så är ju faktiskt Wolverhampton jävligt bra. Alltså, och när man då kritiserar Mourinho för att backa hem bussen och spela ultra defensivt, glömmer man bort att hylla Wolverhampton som gör en jättebra andra halvlek, som också skruvar på sin taktik och som hittar rätt i sitt spel. Och fan, för mig så är Wolves ett, mig veteligen ett topp 8-lag. Visserligen saknar de Raúl Jiménez, men helvete vad de spelar fotboll. Och det har de gjort mot andra lag också på hemmaplan. Mm. De är otroligt bra. Och i Liverpools fall så kan de också göra 30 dåliga minuter. Det handlar inte bara om byten. Det handlar om Big Sam också, vad han gör rent taktiskt. Mm. Så att man glömmer bort, tycker jag, ofta när man är så jävla hård i sin kritik direkt på matchvisslan, att det faktiskt finns ett lag som kanske har gjort någonting bra också på andra sidan planen.
Jag vill bara väga upp här och balansera det jag sa om Bojan, för jag tyckte han sa någonting väldigt bra också om Curtis Jones. Mm. Att han vill ju nästan
svara. Det var inte till, bara till Bojan.
Nej, inte från min sida
heller.
Även
om jag gärna kritiserar bara Bojan också.
Jag tycker i alla fall att han sa någonting väldigt bra om Curtis Jones, alltså Liverpools egna unga produkt här som slagit sig fram senaste året och som var, kommer ihåg för ett år sedan, när han själv ville slå den sista straffen i någon ligacup kvartsfinal mot Arsenal, och det tyder ju på att här kommer en scouser
som
kör liksom rak rygg och bröstet utåt, ge mig bolljäveln och jag vill gärna slå den sista så att jag får avgöra pisset. Han har ju blivit väldigt prisad här senaste veckorna, inte minst efter insatsen mot Tottenham, och så var ju Bojan inne på att det luktar lite hybris här, va? Jag är nästan glad att det är han som står för ytterligare ett slarvigt bolltapp som leder fram till den där hörnan som sen då blir kvitteringen och så vidare. Att det kan vara bra för sådana spelare att fatta att du är liksom inte där än. Du kan inte 18-19 år gammal tro att det bara är liksom i ett målsledning när man bara ska ta 3 poäng när alla andra toppkonkurrenter har tappat poäng. Du kan inte hålla på och liksom slarva mot tre mest bromspelare som sista gubben.
Såklart en så ung spelare
liksom
inte kan vara perfekt, och det gäller ju alla.
Jag vet.
Och, nej men, alltså så här, Haaland, ja, kanske är ett undantag då som bekräftar regeln. Kolla på Dejan Kulusevski som inledde superbra och sen haft ett par månader, ja, men lite tyngre och in och ut ur startelvan och ja, men inte riktigt hittat rätt i sitt spel. Det hör ju till utvecklingen. Det finns ju väldigt få 18, 19, 20-åringar som redan är klara och som inte gör ett fel.
Absolut, men som Bojan sa, mycket bra, att spelar du på Liverpools mittfält, ja, då är du ju tillräckligt bra för att spela på Liverpools mittfält. Och då finns det saker du får göra och kan göra, och så finns det saker du inte får göra och inte kan göra. En sån där grej är en av sakerna du inte kan göra med 20 minuter kvar, eller en kvart kvar, eller 10 minuter kvar, eller vad det nu var, i en uddamålsledning i en omgång där du bara ska ta poängen, och det har sett väldigt dåligt ut under den andra halvleken. Tyckte jag var bra sagt i alla fall. Bara för att knyta ihop säcken här, jag tycker att du nämner en match som har en speciell plats i den svenska fotbollshistorien, alltså 1-1 mot Argentina VM 2002. Då var det mig vetligen ingen som krönikerade om den ultradefensiva matchplanen från Lars Tommy. Då var det inte liksom handen för pannan och oj oj oj, vad är det för jävla dödgräva fotboll? För då nådde man ett resultat mot en av favoriterna till att vinna hela turneringen och ett avancemang ur dödens grupp. Var det någon som kritiserade Janne efter avancemanget till VM 2018 på San Siro när en svensk spelare knappt var över på offensiv planhalva på 180 minuter, men på något jävla sätt så grävde vi fram 1-0 ändå? Nej, jag kommer inte ihåg att någon gnällde på det. Alltså så här,
då pratade vi om Gustav Svenssons felvända försvarsspel.
Exakt.
Underskattade.
Exakt. Nej, men det är det här som blir så märkligt, tycker jag, att vad fan, alla tar en sving mot Big Sam när han löser 1-1 borta mot Liverpool. Kanske världens bästa fotbollslag.
Det är ju en gulasch och en snitzel i ett här, Gustav.
Vad är det som händer? Om Big Sam hade stått med sitt 6-4-0 eller 5-5-0 eller hur man nu ville ställa upp hans lag och lämnat Anfield med 6-0 i brakan, ja, då hade jag ju köpt att liksom så här, det här var slutet för Big Sam Allardyce cyniska överlevar dödgrävar fotboll. Absolut.
Det finns alltid en plats för den typen av fotboll.
Jo, men när den fotbollen tar en poäng borta mot Liverpool på Anfield, en poäng som kanske räddar West Brom kvar i Premier League. Hur kan man tycka att det är läge att ta heder och ära av Big Sam Allardyce?
Alltså, jag fattar inte. Väldigt många lag som rent taktiskt var hädiska att kolla på under julfotbollen. Alltså jag har sett så mycket Premier League alltså med dubbel och trippelskärm. Så jävla dålig fotboll har det varit.
Ja, det har faktiskt varit
inte,
dålig,
de har inte haft en susning om vad de håller på med. Det bara svänger fram och tillbaka och idélöst. Nej, jag tyckte det var så jävla dåligt. Och kollar man då på West Brom, man har en idé och en plan hur fan de ska ta den här pinnen. Ja, då blir jag glad.
Och återigen då, har man varit ansvarig för ett fotbollslag i 8-9 dagar och har Liverpool på bortaplan som huvuduppgift, ja, men då måste man ju förstå att det är läge att parkera bussen för att hålla nere siffrorna och försöka gräva fram någonting. Det är matchplanen. Sen när det kommer över tid, jag tror inte heller att West Brom klarar sig kvar i Premier League genom att spela såna här matcher oavsett motstånd, oavsett hemma eller bortaplan. Då kommer det nog inte räcka till ett nytt kontrakt. Nej. Men i de här typerna av uppgift, alltså, hej, hatten av.
Gusten, vi ska snart till Sinatra. Vi ska blicka tillbaka på året och dela ut lite awards. Bara en sak till som har hänt som jag tänkte på. Och det var ju att, eller en sak, två saker. Erik Niva pratade om en intervju som skulle släppas, stor sådan, med något skägg. Spanskt skägg.
Just det.
I mellandagarna den 27. Och det var ju igår. Och man visste inte riktigt vad man skulle säga. Men här handlade det ju framförallt då om massiv kritik till Bartomeu. Som enligt Messi många gånger de senaste åren har svikit honom, ljugit för honom. Mm. Och inte minst då så tas ju Suarez gate upp och hans lögner kring det och hur jävla missnöjd Messi var med Bartomeu och hur de hade hanterat situationen. Man betalar ju mer eller mindre för att Suarez ska lämna enligt Messi. Mm. Och det är ju en dålig affär som man, om Messi, jag vet inte vad han gör här, men jag tror att han sätter på sig presidenthatten lite grann och menar på att det här är ju faktiskt dåligt för Barcelona, inte bara liksom att jag har min polare som har lämnat för en direkt titelkonkurrent.
Mäktigt ändå att sätta på sig presidenthatten. Oh. Det var ju väldigt mycket Messi igår eftermiddag då. Jag fick med mig att han förlängde sin semester, sitter väl i Dubai. Eller någonstans.
Som alla andra.
Och då kommer inte tillbaks till La Liga om starten här. Om någon nu har känt att La Liga har haft uppehåll i en vecka. Eller vad det nu är. Men sen då strax efter så kom beskedet att nej, men Messi är skadad. Jag vet inte fan om jag tror på.
Det vet inte fan om jag tror på.
Och sen så signalerades det väl att han gärna, väldigt gärna avslutar karriären i USA. Mm. Vilket då många menar är något slags steg mot Manchester City som då kan erbjuda och få till en lönedeal då genom att dela upp ett kontrakt med två säsonger i Manchester City och sen två säsonger i New York City.
Ja, nej men exakt. Det var ingen jättebomb.
Nej.
Men det var väl det tyngsta då. Att han fortsatte sin kritik mot presidenten, men det var inget nytt. Det var kanske lite mer detaljerat.
Inte chockad.
Nej, det är man inte. Att, men jag tycker definitivt att man fick känslan...
Du blåser kritik mot Bartomeu så här en månad innan presidentskiftet.
Nej, men det var ju inte de stora bomberna som man kanske förväntade sig skulle komma. Att han skulle prata om men nästa klubb. Att han till och med skulle säga att han lämnar Barcelona efter sommar. Kring det, ni som inte har läst intervjun, sa han att han fokuserar på nu och de kommande 6 månader. Så har vi varit lite tydliga också. Mm. På tal om Dubai, såg du att Cristiano Ronaldo vann något luddigt pris igår i Dubai? Man har alltså lyst upp hela Burj Khalifa, du vet.
Aja.
Den väldigt höga byggnaden.
Är det inte på någon våning där som Salt Bay huserar?
Jag skulle inte förvåna mig.
Nej.
804 meter är det.
Just det.
Globe Soccer Awards. Just har gått av stapeln. Ja. Och Ronaldo, Cristiano Ronaldo har vunnit seklets fotbollsspelare.
Seklets?
Ja. Il calciatore del secolo läser jag mig till här. Jag luddigt.
Vem fan delar ut ett sekelpris?
Jag vet inte.
Efter 20 år?
Jag vet inte.
Nu har det gått 20% av det här seklet. Så här kör vi en liten gala.
Ja, Messi ser jag inte på några av bilderna här.
För övrigt, ruskigt dubaiskt att bara liksom så här blåsa över FIFA och Ballon d'Or och
Soccer Awards.
Det är det här som gäller.
Ja, det är det här som gäller. Jag ser också att Infantino under den här galan har hållit något tal och menar på att man ska se över turneringarna, alltså klubblagsturneringar och kupper. Och det verkar som att han skickar ut en liten signal att det ska bli lite mindre tid för fotbollsspelarna att köra landslag.
Ja, okay.
Och det är någonting som förbundskaptenerna såklart inte önskar. De vill ha mer tid med sina spelare. Men det är för tufft, säger Infantino. Sen ser jag också att V-grupp är här på sida 8. Jennifer.
I Gazettan.
Ja, hon har skrivit en hel sida om Zlatan. Han har tydligen köpt en skog för 3 miljoner euro, för 30 miljoner. Uppe i norr om Åre.
Ah, ja.
Och det har man, där man gjort en stor poäng av på sida 8. Det är så roligt. I Sverige säger man att man köper skog. Alltså, du köper skog. Sen är det väl x antal hektar. Men enligt Gazettan här, och det kanske är så man säger på italienska, så har han köpt en skog.
Jaha.
Det var din lilla Gazetta-rapport.
Ja, det var inte riktigt meningen. Jag tyckte bara att
det var kul.
Jag bara såg första sidorna här på morgonen att Cristiano Ronaldo prydde dem med något slags pris.
Ja.
Och det var alltså Globe Soccer Awards för seklets spelare. Stort.
20 år in.
20 år in i seklet
så delas ett pris ut för seklets spelare. Du, bara kort innan vi går till Toto Awards. Babylona känner vi båda två. Har vi mycket glädje av på Twitter.
Ja.
Är ju en stor Inter-supporter och hon är bra på Twitter. På tal då bara om vaccinet som vi började prata om i det här avsnittet, så tyckte jag att hon formulerade en spetsig tweet igår. Där hon då skriver att folk frågar mig om jag är rädd för vaccinet. Jag har överlevt detta. Jag har till och med betalat pengar för att resa och se det här live. Och så bifogar hon då en bild på en Inter 11 från säsongen 13-14.
Oj, då var det så roligt va?
Kommer du ihåg det Roma som jag höjde till skyarna här för några månader sedan? Från 2008-2009. Alltså, den upplagan av Roma var så jävla älskvärd. Och det var liksom så här, det är fortfarande mitt favorit-Roma. Det här är liksom i andra änden av spektrat, misstänker jag då, för Babylona och alla Inter-supporter som har varit med ett tag, som har varit med i det här seklet. Och då bara, alltså jag gick in på den här bilden. Visst, det är väl ett litet ihopkok av det allra värsta då.
Ändå.
Men det är Handanovic i mål. Det är en treback med Campagnaro, Rolando och Juan Jesus.
Gillade han då Campagnaro? Han hade väl
han var ju bäst i den här trean, absolut.
Vad hade han för pryl i ansiktet? Något slags plåster? Eller hade han näsplåster?
Ja.
Den sista proletären. Näsplåsterproletären.
Han heter Hugo va?
Ja.
Hugo Campagnaro.
Hugo.
Och så Rolando som... Han såg väl inte ut att ha alla hästar hemma. Får man säga så?
Det får man.
Man säger så. Och så Juan Jesus då, som fortfarande är direkt hemsk att ha att göra med. Numera i Roma.
Ja.
Femman av mitt fält. Eller med två wingbacks, hur man nu vill ställa upp där. Jonathan och kapten Nagatomo på varsin kant. Och sen så ett innermittfält med Kovacic. Det tycker jag är lite taskigt. Kovacic var jävligt bra. Alltså, han var ju så pass bra att Real Madrid öppnade pluskan och köpte honom för väl en 300-400 miljoner. Där hade man väl kunnat stoppa in Freddy Guarin. Som Alman hade den oerhört älskvärda egenskapen att var han än befann sig på offensiv planhalva så tyckte han att det var ett bra skottläge.
Ja.
Han kunde skjuta fram. Och... Håll med mig.
Han passar bra i allsvenskan. Skjut!
Faktiskt. Men visst fanns det få spelare som sköt så pass hårt lågt som går in. Han kunde få sån jävla tryck i bollen längs marken. Han behövde liksom inte lämna marken. Utan det var någonting med att han kunde skjuta låga skott väldigt hårt. Skitsamma. Kovacic, Kuzmanovic och Taider.
Kuz. Som han kallades bara. Det Taider också.
Taider.
Otroligt dålig.
Och alla de här bakom då anfallsduon Palacio och Ricky Alvarez.
Palacio, min lilla råttsvans.
Exakt.
Och Ricky Alvarez, han har jag glömt bort.
Ja.
Han
då,
han
skrev
var ju...
jag till Babylona. Det säger ändå väldigt mycket om det här laget. När Skelotto inte ens tar plats. Skelotto är sämst av alla.
Ja, han är fan sämst av alla. Alltså Ricky Alvarez är ju en fattigmans Ilicic.
Ja. Absolut. Och då pratar vi alltså en fattigmans Ilicic anno 2014 ja. När Iličić knappt var bra.
Han var ju skitbra i Palermo.
Jo, men du fattar vad jag menar.
Ja, ja. Nej, men jag tänker att Ricky Alves hade kunnat fått smeknamnet Tarmen. Han ser ut som en tarm.
Ja. Mm. Ja, faktiskt.
På Globe Soccer Awards så vann de pris för seklets sämsta interlag.
Ja. Ja, det borde
de kunnat gjort.
Ja, men det måste.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det varit. Skelotto tror jag faktiskt fortfarande är på Brightons payroll. Potter försöker väl hopplöst bli av med honom. Men jag misstänker att Skelotto tjänar så pass bra att ingen annan klubb ens är i närheten av att
maximal liksom utveckling på ett par säsonger i Cesena. Och ja. Långt hår ska inte underskattas från Sydamerika. Par bra säsonger i Cesena, sen fick han det där stora kontraktet, sen har det bara rullat på.
Han, gjorde liksom
han var lite kaxig inte det tag också, vill jag minnas.
Ja, någon slags herregud.
Förnyelse där.
Han avgjorde väl ett derby och fick sån jävla luft.
Chalanoglu håller på och muckar till sig 5 miljoner euro netto per år nu i Milan. När Milan erbjuder 3,5, vilket är superrimligt. Så här. Lugn nu. Mm. Du har precis liksom börjat betala av den lönen vi har spenderat för dig under de här åren. Ja. Gör det ett litet tag till, sen kan du börja mucka.
Samtidigt så måste man alltid ha respekt för agenter som fattar exakt när det är dags att trycka på gaspedalen vid förhandlingsbordet. Det är ju nu, för att den formen Chalanoglu har just nu i kombination med den status han har i Milan just nu kommer inte vara speciellt länge. Fortsätter Milan på den här inslagna vägen så kommer det ju, om inte i januarifönstret så i alla fall i sommar, hämtas in en, kanske rent av två spelare som blåser förbi Chalanoglu, både hierarkiskt men också ute på plan, på ett sätt som gör att Chalanoglos insatser givetvis kommer svalna. Mm. Så att är det någonstans man ska trycka på så är det ju nu.
Man har jättebra ålder på honom också, född 94. Nu ska fylla 27 nästa år. Men det är väl big i England som jagar honom, typ United och så att jag förstår ju att de trycker upp lönen från agentsidan här.
Ja,
ja, lilla svepet där från Italien håll. Ska vi gå på awardsen nu?
Ja, men det gör vi. Det är nyårsafton. Folk har mat att laga och skjortor att stryka, så att det är väl hög tid att öppna en nyårs Pepsi. Årets sista Pepsi kanske det blir, som folk här nu tar till Tutto Awards och minns tillbaka lite på både bra och dåliga saker som hänt i lite mer kort koncentrerad form, inte riktigt lämpat för att bolla med Niva.
Bra att fylla på med lite vätska inför nyårskvällen också.
Mm, så är det.
Kan vi bara avsluta, sätta Spurs i utvisningsbåset och ta lite hjälp?
Ta lite hjälp?
Ja.
Yeah, but Tottenham, it's the history of the Tottenham. They always created many chances and scored so much, but at the end they miss always something to arrive at the end. We believe in the history.
Bara så vi vet var vi kommer ifrån, Gusten.
Precis.
Så har det alltid sett ut för Spurs. Ja. Så.
Nu tycker jag att Kimpa trycker på gaspedalen han också och sätter lite jävla Frank Sinatra touch på Tutto Awards återigen. Ska vi börja helt oblygt bara med årets skyttekungsspel borta hos Betsson. Vi skruvar tillbaks klockan en sista där 9 månader. Det tornar upp sig för ännu en allsvensk säsong. Gugge Dahlin och Wilbur José gnuggar geniknölar, spåkulor och singlar fram varsin allsvensk skyttekung. Du tog Kolbein Siktorsson och jag tog Paulinho.
Jag hade ju precis pratat. Jag hade varit ute på Karlberg, stått vid planen och vid planen pratat med Rickard Norling. Och han pratade om Kolbein Siktorsson som om det vore Håland. Mm. Alltså det han gör har jag aldrig sett förut i ett straffområde.
Han har varit på en nivå som är imponerande. Han har ändå varit... Har tre titlar med Ajax och Nantes i franska ligan och så vidare och så vidare. Och det, båda är gott på något sätt.
Ja. Samtidigt då som Jesper Jansson hade vunnit prestigekampen om Paulinho. Den spelare som väl, insert frågetecken, har gjort flest mål i Allsvenskan senaste decenniet. Jag tror att det var Paulinhos grej. Han var den meste målskytten i Allsvenskan under 10-talet.
Seklats allsvenska fotbollsspelare.
Typ. Nej, men så lämnar ju Djurgic och vem ska nu göra målen. Och så plockar man in Paulinho och så känner man kanske har ändå Bayern blivit ännu bättre nu. Straff efter 20-22-23 minuter vill jag minnas i premiären. Boom.
Boom.
Där kände man... Nej.
Det är lite som att missa eller förlora första poängen i tennis.
Ja.
Aldrig ett gott tecken.
Eller tappa servgemet.
Mm, ännu värre. Ja. Men första poängen är extremt viktig.
Där började det ju för Paulinho. Försökte väl liksom och gjorde väl något mål eller två första 8-10 matcherna. Men andra halvan av den här allsvenska säsongen för Paulinho blev ju absolut ingenting. Jag tror, om jag inte är helt snett på det, att våra två... allsvenska skyttekungar tillsammans landade på 3 mål.
Mm. Kolbein gör väl noll? Eller gör han det?
Jag tror att han gör en bra match. Elfsborg. Kan det ha varit Elfsborg hemma? Skitsamma.
Grumligt i mina svartgula glasögon.
Jag har ju lyssnat på ganska många avsnitt av Testa Stör. Våra vänner Svanemar, Kviborg och Hoffmans AIK-podd under året. Det har varit roligt att följa deras liksom kollektiva tro. Som du också var inne på här nu med ditt snack med Norling efter att ha varit ner på Karlberg och så vidare. Alltså, de gick ju in i den här säsongen också med en sån jävla tro på Siktorsson. Mm. Nu har han krökat färdigt. Nu är han fit for fight. Nu ska det bara smälla, nu ska han visa klassen. Det här är ju en spelare som har levererat under tid i ett lag som Ajax och ett landslag som har gått starkt och så vidare. Men alltså successivt under den här säsongen så känner man, först är väl Kviborg att börja troppa av. Nej, det blir nog ingenting med Kolbein. Svanen sitter ju och paddlar i den där kanoten så jävla starkt uppströms. Hoffman är näst av båten. Till slut får till och med Svanen kapitulera och konstatera att nej. Det är bara skit det här.
Och nu har de brytit med honom.
Ja.
Så vi får se vilka spelare Tattar Stör hittar till nästa säsong.
Sen så har det varit ganska många andra roliga spel borta hos Betsson. Minns i somras när vi gick för påken. Mm. 3 raka tototripplar och det var puls när vi gick för då den omöjliga påken. 4 raka. Vi hade ju jävligt roligt med travtotto. Det var ju fantastiskt med Pokertutto
var
under lockdown i våras. Vilka kvällar det var.
Kommer ju komma tillbaka i något läge.
En söndag bort hos Bengt Sonnert på Hornsgatan. Fy fan vad roligt.
Och det var stege med femma.
Stege med fem.
Ja, herregud.
Det här är all in på stege. Stege och fem.
Alltså stege och fem?
Alltså stege samt fem.
S5
eller? Ja, han hade steg i S-högt. Där ute.
Nej, du vann. Det var du som vann allt.
Nej, jag vann.
Det var du som hade steg i S-högt.
På tal bara om det. Det blir givetvis en ny Toto-trippel här till helgen. Vi hade gott hopp om Toto-trippen här nu senast. Men Chelsea stod för kanske hela Premier League-säsongens sämsta insats av ett lag i derbyt mot Arsenal. All respekt till Arsenal som
gjorde det vi eftersökte, det vill säga spela med pondus på hemmaplan och visa vem det är som bestämmer.
Ja, men precis. Så de ska göra all cred, men Chelseas insats, brr. Och då spelade det inte så stor roll att Citys seger hemma mot Newcastle stannade på 2 nya försök i alla fall till helgen. Det är fulla omgångar i England, i Italien, i Spanien. Så det är bara att haka på. Det finns Toto-tripplar ute från fredag via våra och Betssons sociala mediekanaler. Så glömmer ni heller inte att man måste vara 18 år för att rygga. Och stödlinjen.se finns öppet dygnet runt hela veckan lång för dig eller någon i din närhet som känner att ni har problem med spel. Vad har vi mer för årets priser här som ska delas ut?
Ja, men vi har årets chock. Ja, årets chock är ju Dejan Kulusevski.
Just det. Han var chockad.
Dels så var det ju nästan lite chockerande att se honom slakta Serie A. Men det var ju lite tasen, men ändå så som han gjorde i Parma och bli 10-målsskytt va? På säsongen och typ lika många assist.
Alltså, ja, det var 10 plus 10 ringer en klocka.
Otroligt genombrott han fick. Lite chockartat och sen på sommaren så tänkte man, vart fan ska det bära av? Och så blev det då jätten, giganten Juventus. Chockartat startar han också. Det var det väl kanske inte, men var många skador. Men ändå, och gör mål. Chockartat i debuten. Och sen så kommer vi då fram till det stora. Den stora chocken är ju när han i en intervju säger så här.
Hur kände du? Fick du tillräckligt med tid för att visa upp någonting? Eller hade du behövt lite mer?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, jag blev chockad.
Ja, så årets chock är ju given.
Det får man säga. Årets märkligaste session.
Mm-hmm.
Vet du vilken det är?
Nej.
Det är Christian Eriksens session i Inter.
Ja.
Som nu sannoliken verkar vara över alldeles strax.
Mm.
Inte har väl kommunicerat med Paredes, att han ska lämna i januari. Dock så har jag förstått det som att om det nu blir så att Pochettino tar PSG från Tuchel.
Så är det väl?
Jag tror inte att det är officiellt och presenterat. Okay.
Men
kanske
så är
när
det.
Ni hör det här. Men då ska det innebära no-go då för Christian Eriksen till PSG. Eftersom Pochettino inte vill ha Christian Eriksen. Utan istället då vill ha Dele Alli som sitter i Mourinhos frysbox i Spurs. Men överlag, kan du minnas en så högprofilerad spelare handplockas till ett så liksom stort lag som Inter? Av en tränare som fortfarande är kvar och sen liksom fått ut exakt så lite som Christian Eriksen har fått ut under 2020.
Men det är väl, svaret är väl att han inte är handplockat av Conte, utan att det är Beppe Marotta som liksom fick in honom, såg en möjlighet när chansen dök upp och tänkte att det här måste ju Conte kunna få till. Men Conte har varit så sval mot Christian Eriksen och hans fotbollsegenskaper och sättet de har kommunicerat på också, att de har varit så jävla tydliga. Först Conte och sen Beppe Marotta och menar på att vi får inte in honom i det här laget, det går inte. Det är också sällan skådat faktiskt.
Mm.
Att både en sportchef och en tränare så tydligt mot en så stor spelare markerar att här blir ingen speltid. Och sen när han har fått chansen, de liksom, delar av matchen som han har fått kommit in och spelat, så har ju Conte direkt efter varit ganska kritisk också. Så att det har ju funnits en extrem tydlighet från Inters sida med besvikelse kring honom. Så att
för mig är det absolut märkligaste spelarsession som har ägt rum på flera år, måste jag säga. Årets frälsare.
Jaha.
Marcelo Bielsa.
Mm.
Ja. Mycket går att säga om Bielsa. Du menade ju på att han är nära en avmygning här. Han var ju nominerad dessutom under FIFAs gala och så vidare. Alldeles oavsett vad man tycker om den fiskpinsvärmande argentinaren nere i Leeds, så får man ändå lyfta på hatten för att han lotsade tillbaka Leeds till Premier League efter 16 långa år nere i källan.
Ja, bra.
Ja.
Årets kärlekshistoria, Gusten. Det var ju Wanda Nara och Icardi något år. Men just det här året så har vi faktiskt inte fått så mycket. Och tur är väl kanske det från Paris och kärleken mellan Wanda Nara och Mauro Icardi. Någonting säger mig att den kärlekshistorien kommer ta slut. Årets kärlekshistoria, nu sitter folk och väntar. Vad kan det vara för någonting? Jo, men det är såklart Neymars kärlekshistoria till sin syster och sin mamma.
Triangeldramat. Kanske snarare årets triangeldrama.
Finns ju en bild på när de är på maskerad. Mm. Och Neymar är utklädd till Jokern och syrran är utklädd till Batman.
Det är väl Batwoman kanske.
Catwoman.
Catwoman.
Ja, Catwoman.
Batwoman.
Såklart. Fan, hon är utklädd till Batman. När Catwoman finns. Hade varit roligt riktigt, i för sig.
Riktigt kinky triangeldrama.
Neymar påpälsad av syrran i strap-on med Batman utstyrsel. Vad vet jag? Vi la ut en bild på vår Instagram när han tittar, ja, läskigt kåtigt på sin syrra.
Ja, det är
och
faktiskt,
vi
det,
har
det,
ju det. Sett när han har smiskat på mamma på rumpan tidigare och det är inte bara varit tjäna på det utan det har varit med passion. Årets kärlekshistoria, given!
Ja, jag tycker ändå att vi korrigerar till årets triangeldrama.
Ah, okay.
Senaste bara på Neymar såg du det, att han är hemma i Brasilien här nu under rehabiliteringen, inom citationstecken, av sin skada. Skulle han ju ställa till galej. 500 pers på gästlistan. Så var det någon som bara, men du, coronan då?
Men det är inga problem bort i Brasilien väl? Presidenten har varit väldigt tydlig med...
Ja, nej, visst. Bolsonaro kanske inte är den bästa personen i världen på att dämpa en smittspridning. Men jag läste att det är någonstans 7,5 miljoner konstaterade smittade personer i Brasilien. Men det hindrar inte Neymar från att ställa till med lite fest.
Så här.
Årets namngenombrott. Ibland så finns det ju genombrott och så finns det namn.
Jag har ett namn.
Ibland
namnbyte.
Så står stjärnorna så rätt att det är en spelare som slår igenom samtidigt som man har ett jäkligt bra namn.
Fan, den här känns det nästan som att jag har på tungan. Mm. Nej, jag
namne,
är konsumerad.
Namnen
jag...
är en gammal diskuskastare.
Okej. Okay. Ja, Ricky Push.
Ja. Jajamän, Ricky Push klev in på den stora scenen.
Jag tänkte, nu är det inte så att han har slagit igenom, men det har ju hänt någonting med Stefano Vecchia det här året. Och det har man ju inte minst sett då i reklamerna nu på slutet. Mm. Han har ju gått fram starkt där och jag hörde en intervju med honom. Han pratade om sin farfar som en gång i tiden spelade i Inter.
Jaha.
Jag hörde en intervju, han har blivit en star i Sverige och han kommer ju gå till något lag och börja pratas om i landslagssammanhang. Om jag nu ska titta i spåkulan 2021, en spelare som man kommer prata om inför den uttagning som Janne Andersson ska göra innan EM, alltså de här träningslandskamperna, eller VM-kval.
Det är VM-kval.
Det är VM-kval, herregud. Är Stefano Vecchia.
Ja, okej. Okay. Härligt då, årets tränare. Utanför rikets gränser, vad ger den till Hansi Flick. Ja. Som också får ett pris för årets osynk när han och hans tränarteam skulle lyfta Champions League-bucklan. Det var hädiskt.
Ja,
hädiskt
ja.
Uselt.
Ja, det var det verkligen.
Men här hemma så delade vi väl ut den tidigt under hösten till Henrik Rydström. Mm. Sen så var det någon slags skit i det här va? Som präglade Sirius avslutning av Allsvenskan. Mm. Vilket gjorde att de sjönk till en placering som, jag vet inte, det kändes svårt att då dela ut högsta betyg och kanske årets tränare till Henke Rydström. När då Jimmy Thulin gör det han gör med Elfsborg och kanske inte minst då Marcus Lantz gör det han gör med Mjällby. Så att det får väl bli någon slags svensk lösning då, lite knytis, så att alla får en liten slice av årets tränare.
Kanske.
Kakan av de tre.
Du, högt och lågt här, årets serie B. Mm. Svenska coronastrategin. Ja. Aldrig har någonting varit så rörigt i Sverige som den svenska coronastrategin. Man har inte förstått någonting. I övriga europeiska, annars ganska röriga länder, som till exempel Serie B:s hemland, där har man i alla fall varit tydliga. Man har förstått vad det handlar om. Man har förstått vad man får göra och vad man inte.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inte för göra. Och det här tycker jag synliggörs de senaste två veckorna när det dyker upp en ny instans. Och det är ju såklart ingen ny instans, men när Folkhälsomyndigheten går ut och säger en sak. Och sen så går då Riksidrottsförbundet och Stockholms fotbollsförbund och följer Folkhälsomyndigheten som man har gjort hela året. Och säger okej, okay, då kör vi så här i Stockholm. Då dyker kommunmandatet upp. Jaha. Och Stockholms kommun går och stänger alla fotbollsplaner. Trots att Folkhälsomyndigheten och då Riksidrottsförbundets tolkning tillsammans med fotbollsförbundet alltså säger att det ska vara öppet. Så det är en sällan skådad jävla röra i den svenska coronastrategin. Årets Serie B.
Årets konstprojekt går väl till Rickard Norlings AIK. Första 10-15 omgångarna.
Ja.
Vilken mäktig ride han ändå drog på den, Norling.
Ja.
Ingen fattar någonting.
Nej, inte min spelarna.
Ja. Och på det så tycker jag ändå årets golning går till Felix Michel.
Ja.
Som var ute och stack kniven i ryggen i Norling.
Och sen,
i media.
Och sen försökte sig på en jävligt svag pudel, ja, vill jag minnas också.
Verkligen. Men Gnagets första tredjedel av den här allsvenska säsongen, det var...
Felix Michel går inte till Peking i januarifönstret.
Det tror jag att vi kan utesluta.
Årets åfan, Gustav. Mm. Fotboll kan inte spelas utan publik. Åfan! Va?
Alltså...
Nej, men vissa... Tycker ändå att det är lite nice att sitta hemma och spela fantasy. Och parallellt med att man spelar fantasy och knappt ser matcherna, också spela FM. Är det inte så?
Samtidigt så går det ju
en
uppenbarligen
viss generation
att
av
bedriva
fotbolls...
fotboll utan publik på läktaren.
Intresserade. Ja, men det går inte.
Nej, jag förstår vad du menar.
Jag ger den till mig själv, Gusten. Årets blackout. När vi gjorde pilotavsnitt till det som blev Quizaleta borta hos Anders Nettelblads Dobb-TV. Man deläger med David Fjell och Micke Fahlstedt. Yes. Är det fler spelare inblandade här som ska nämnas eller i delägarskapet? Jag vet inte. Hur som helst så var det en jävla blackout när jag klev in i Gegenpressen och Smiser och gubbarna dök upp. Det var ju liksom inte mina gubbar. Det var ju dessutom under den tid när jag kollade på någon Premier League-fotboll. Det var sådana gubbar som jag sa, ja men det är han. Och så säger någon, Smiser, just det, var så han hette. Men det var ju verkligen helt fel.
Till dess då att Francesco Toldo...
Ja, men då var det redan kört. Nej, men då var det, då var skallen i bitar när Francesco Toldo dök upp.
Pass. Pass. Vad fan? Vad heter han? Pass. Cool. Nej, men det är sanslöst nu. Pass.
Rutsi.
Nej, sluta!
Min seklets målvakter, måste jag säga. Sebastian Frey och Toldo, mina målvakter. Inte ens det kunde jag sätta.
Toldo?
Ja, jag vet att det var Toldo. Men
det här
jag fick
är ett lurigt moment.
Årets domare, Steffe Pepsi.
I år igen. Jag hade dömt en match. Ny roll inom domarförbundet. Given som årets domare.
Mm. Så är det. Årets Kalle Halvarsson.
Kalle Halvarsson.
Är det Kalle Halvarsson?
Ja, ja. Han får den i år igen.
Kanske folk undrar, vad då årets Kalle Halvarsson? Vad innebär det? Ja, men det är väl någonstans liksom talk the talk, men inte walk the walk.
Exakt så är det.
Man är exakt så härligt. Och sen, när man inte har gått gången och får frågor efteråt, att då bara köra någon, nej men det gick bara inte. Det fanns inget där. Nej. Men det lät ju innan på det som att det skulle funka. Men det gjorde det inte.
Fick ju sig dessutom en känga av hans polare. Jag vet inte hur bra polare de är, men det verkar ju som att de känner varandra. Nortugg i någon ny norsk rap som han kör.
Ah, okay. Sång. Ja, jag såg bara att Nortugg gav ut en jullåt.
Ja, men det var den jag menar.
Den är helt okej.
Okay. Den är helt okej. Okay.
Det är jul över by och land. Ett år är gått, hva har jeg stelt i stand? Har ikke vært snill gutt i år. Tviler på at jeg julgava får.
Han ger väl någon passning till Zlatan också, men framförallt så trycker han ju till Sverige.
Men han trycker väl till Kalle? Jo.
Jag tror inte han explicit trycker till Kalle. Eftersom Kalle var en av få. Det ska fan
så jävla många som taggade in mig där, så jag tänkte bara det.
Kalle var en av få som gick ut offentligt och gav sitt stöd.
Det ska han ha. Fan, årets schnitzel till Kalle Halvarsson.
Årets
jävla stor schnitzel till Kalle. Nej, men fan, att backa någon jävel som har det tufft. För det var många.
Ja.
Årets golar samtidigt till Thomas Pettersson som drar krönikan direkt efter.
Just det. Men trots Nordhuggs jullåt så går ändå årets jullåt till Leonid Slutskis version av All I Want For Christmas Is You. I don't want a lot for Christmas. Wait, just one thing I need. Årets dryck, Pepsi. Eller?
Ja.
Det är väl inget snack om saken?
Nej, jag tycker ändå att Pepsin har haft lite konkurrens av Singon. Känns som att Singon, apelsinläsken är verkligen på väg tillbaka.
Ja,
starkt.
Fast inte alls. Alltså, visst, all kärlek till Singon, men Pepsi... Men
tipset då, så här på nyårsafton, det är ju att blanda 50-50. Singo Pepsi.
Årets nästan total härdsmälta, Degerfors IF.
Ja.
Som löste det till slut.
Årets pingpong-psyke.
Men
kanske.
När de går ut och utlyser Silencio Stampa 2-3 dagar innan avgörandet, då vet man. Och när Viktor Edvardsen då twittrar om, vad hade jag kunnat göra annorlunda? Jag sover dåligt. Jag tänker på chansen.
Vet du vad vi gör? Vi ger pingpong, årets pingpong-psyke till Edvardsen.
Årets mixade zoninsats, Micke Lustig. Efter derbyt mot Hammarby och när han då får reda på att Jash i Bayern har sagt att Lustig kommer få, han kommer få betala för det här nästa år.
Åh nej.
Årets dribbling. Är du med? När Gugge, Kimpa Wirsén och Wilbur José åker Europa runt och kollar på fotboll. Det är mitt i epicentrum av den spanska pandemin. Det vill säga Baskien. Där är vi. Och vad får man inte göra under en pandemi? Man får inte umgås tätt inpå. Det värsta man kan göra har vi förstått efter att en italiensk professor och forskare sagt att det var en biologisk bomb på San Siro när Atalanta mötte Valencia. Då såg vi Baskien derbyt. Och sen så åkte vi till London och där var det full jävla smetpandemi. Tog tåget till Paris och bytte till Lyon. Och så såg vi Lyon mot Juventus och umgicks med Juventus-supportrar. Vi trodde inte att viruset hade kommit till Piemonte än, men det var ju såklart väldigt utbrett. Vi kom hem och mig veterligen så vart vi inte smittade.
Nej.
Som jag blev positiv sen till hösten, så jag var två gånger. Men ändå.
Årets karaktärsmord. Katten Jonsson i Karlberg. Hur som helst, Karlberg var ett av få lag som spelade ändå i Division 2 och Division 3. Spelade då på Krillan, Kristinebergs IP. Och i laget så fanns det en kille som, jag kommer fan inte ihåg vad han hette i förnamn, men han hette då bara alltså Jonsson. Det var liksom, ja men det är Jonsson.
Man visste vem Jonsson var.
Nummer 8, inne i mittfältare, lagkapten, högljudd, kaxig, så inåt helvete. Rutinerad, han var väl 33-34.
Och bra.
Bra, han har spelat högt upp länge i Superettan säkert. Och så hade han då, vi hade en liten intern fade som någon slags match i matchen. Och sen så skulle han då visa vem som bestämde en gång för alla. Så att i en sån här boll 50-50 från varsitt håll så tänker jag på bollen. Han väljer då istället att bara dra upp foten och köra ut knät som något slags spett. Rätt.
Spett.
Ja, men det var som ett spett.
Aha.
Rätt in i paketet. Så det bara svartnar. Men då ligger i alla fall ner, det blir någon
pungen.
Slags... Ja, det blir någon slags samling runt mig. Det gruffas och knuffas och domaren ska försöka stävja och stämma i bäcken. Och då ser jag bara Jonsson då göra en dubbel hövdad high five med en lagkamrat. Och hör någon säga, jag tog honom rätt i Och då känner jag, det är något alltså, härskarteknik på något liksom väldigt macho grabbigt sätt att inte då använda det manliga könsorganet för att beskriva vilken kroppsdel han träffade.
Men
svin var han. Den är Jonsson.
Ja. Årets jaha till Ahmed Hodžić eller hela nyheten att han väljer Bosnien.
Jaha.
Årets skala.
Just det.
Den dansk-italienska etisk-moraliska skalan. Fan, den används för lite känner jag ändå.
Ja, verkligen.
Mm.
Årets torso, ja, det är Johan Mjällby igen.
Han vinner den igen.
Han vinner den igen. Hård konkurrens ändå i år. Sergio Ramos, men kanske framför allt...
K-Mark med.
K-Mark har gjort en stark comeback.
Masken Karlsson gjorde en jävla resa också med 16 veckor.
Ja, det får man säga. Nej, men jag tänker Leon Goretzka har väl varit själva ansiktet utåt. Tillsammans kanske med Coutinho, med vad som händer med fotbollsspelares fysiska uppenbarelse när man går till Bayern München. Otroligt torso. Men han har fortfarande en bit kvar till Johan Mjällby, som alltså lever sitt liv med bara 3 träningspass i veckan. De är 20 minuter långa varje pass, men enligt egen utsago så är det bara 100 personer på den här planeten som pallar de minuterna.
Ja, det är otroligt. Ett par snabba bara. Årets titel måste vi ändå ge till Liverpool som vinner Premier League efter 30 år. Och årets nykomling Leeds som är tillbaka i Premier League. Och sen så årets trippel till Bayern München.
Årets inryck. När Heung-min Son fick rycka in i
just det.
Sydkoreanska årets soldat. Armén. Årets soldat. Kanske. Årets gästavsnitt. Har du någon sån här på uppstuds?
De flesta har varit dåliga. Skoja.
Jag tyckte det var starkt när vi satt här med Anel Avdic och vi gav honom en Fabrizio Romanesk catchphrase i form av då åker vi.
Just det. Fan, årets reporter till Anel Avdic. Finns väl ingen där ute som jobbar så hårt som han. Ständigt närvarande på träningsanläggningar och fotbollsplaner. Går ju som tåget, som en svensk variant på Fabrizio Romano. Kanske ska han ta sig internationellt.
Jag tyckte det var fint också när Limpan var här. Anders Limpar.
Det var ett fint avsnitt och vi såg vad som hände sen.
Han letade parkering i nästan en timme inför.
Hur går det?
Timme.
Timme.
Nej, 53 minuter.
Nej, det är för jävligt.
Varenda jävla gata.
Årets copy-paste kanske jag ska komma in på då. Men det har varit ofta så. Nu går han sin egen väg, men tidigare. Att Anders Lindpar sen dyker upp i Studio Allsvenskan 2 veckor efter. Att de liksom hakar på. Men fan, nu gör väl avsnitt varje dag. Nu är det årets monolog till Marcus Birro som har tagit över stafettpinnen efter Christian Borrell. Borrell körde ju monologer på Sosta Sveavägen och pratade rätt in i datorn och så var det en podd då. Nu har jag sett på slutet att Marcus Birro kör monologen.
Hörde du, jag tror att vi ska börja runda av kalaset. Det är som sagt nyårsafton. Det är så att vi går i mål med ytterligare ett perfect year av Toto Balotto, alltså ett kalenderår där vi gett ut minst 2 avsnitt i veckan utan uppbrott. Och nu dundrar vi in i vårt 5:e kalenderår som Sveriges största fotbollspodd. Det är otroligt.
Och det är, tror jag, ett otroligt år vi går in i. Alltså året då publiken kommer tillbaka till läktarna.
Yes. Sverige vinner EM.
Sverige vinner EM med Zlatan längst fram. Ja, men vi har EM, vi har publik tillbaka på läktarna, vi har en kanske då en allsvenska där man kan dricka lite bärs med polarna och gå och stå med ryggarna mot mål och hoppa och sjunga.
Ja. Nej, det blir fantastiskt. Häng med oss in i 2021. Vi hörs igen på måndag. Då blir det ett ordinarie måndagstutto. Missa nu inte all härlig fotboll från Italien och Spanien som ni kan se via Simors kanaler här nu redan till helgen. Så är studiosändningarna tillbaka med mig bakom ratten på onsdag nästa vecka den 6 januari när det är Milan-Juventus. Förhoppningsvis då Zlatan mot Krille Ronaldo. Det blir ruskigt fint. Missa heller inte alla härliga filmer och serier man kan se på C-more. Det är ett nästintill oändligt utbud som finns att konsumera här i vinterledigheten.
Missa heller inte den tävling vi har på Instagram tillsammans med Readly. Och ni vet väl vad Readly är? De har över 5000 magasin, både internationella och nationella titlar. Ja, men typ Offside, Café, Filter... Automotorsport är någonting som jag börjar konsumera, Gusten. Jag har blivit lite bilintresserad. Hur som helst, där tävlar vi ut årsprenumerationer. Så gå in på vår Instagram och kika på den.
Mer än någonting så är jag och Thomas väldigt glada över att ni har varit med oss det här året. Det är nämligen så enkelt att utan er inget Toto.
Så är det, och som sagt, nästa år blir jävligt roligt. Då ska det göras EM-poddar också. Vi har säkerligen någonting på Never Forget-sidan som ska göras. Men framförallt, två gånger i veckan så rullar Toto på, Gugge!
Yes! Nu skjuter vi lite raketer och kanske fjuttar igång en cigarr efter en bättre middag. Vad ligger på tallrikarna i Casa Wilbur?
Det kommer ligga hummer, det kommer vara stora mängder rysk kaviar.
Stora mängder?
Mm.
Äta med sked.
Alltså, jag tycker det är godast bara äta den och dricka iskall vodka.
Ja.
Mm.
Kul.
Mm.
Fint.
Själv då?
Härligt.
Skjuter någon björn på vägen upp?
Ja, kanske.
Fäller en ren?
Precis. Nej, vi får se vad det blir. Men jag tror att det är min bror som kommer stå bakom kastrullerna.
Det blir någon trött svamppasta. Nej. Massa grädde.
Inte på nyårsafton.
Okay.
Hörrni, vi hörs snart igen. Ha en riktigt fin nyårsafton. Gott nytt år och allt det där. Ciao tutti.
Ciao tutti. I don't want a lot for Christmas. Wait, just one thing I need. And I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking where upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas. For Christmas, this is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own.